Så idag är det valborgsmässoafton. Folk tänder eldar. Och vi mediterar. Vi tänder vår egen eld. Jag ska prata om acceptans som är temat för den här helgens retreat. Jag hade tänkt att jag ville hålla en retreat som inbjöd till att verkligen släppa taget och acceptera en själv och situationen man befinner sig i genom de olika positionerna, gående, sittande, stående, liggande. Och när man börjar nysta i det här med acceptans, då händer en massa saker. Tänk om det inte går att acceptera en viss sak. Då får man acceptera att man inte kan acceptera. En sak som Buddha Dharma pratar mycket om är dependent arising, dependently arising. Jag försöker översätta till svenska avhängigt uppträdande. Ungefär. Jag förstår det som att saker och ting är som de är på grund av omständigheterna. Och saker och ting blir som de blir på grund av olika faktorer i tillvaron. Och det är en bra sak att reflektera över. För tendensen vi har är att ta saker och ting för personligt. Vi tror att det är jag som har gjort fel, eller livet som har gjort fel, eller någon. Vi vill gärna hitta någon eller något, eller någon omständighet att skylla på. Om vi inte skyller på oss själva så är det något annat som är orsaken till vår otillfredsställelse, vårt lidande. Och det finns ju inom buddhismen så många listor som ni känner till. Och en av listorna, den har tre punkter så här, är icke-jag, avhängigt uppträdande och tomt på egen existens, eller anatta dependent arising och shunyata emptiness. Och anatta betyder icke-jag, alltså att det är att komma ihåg att det inte finns något jag egentligen, annat än som uppträder i relation till omständigheterna. Så en relativ företeelse i situationen. Och att det är tomt på egen existens därmed. Det är ju svårt att förstå. Därför att vi är identifierade med saker och ting. Och mycket handlar om att allting presenterar sig alltid i de här kilesas behagligt eller obehagligt eller neutralt. Att alla förnimmelser, alla upplevelser som vi upplever tolkar vi i relation till om det är behagligt eller obehagligt. Det neutrala tolkar vi kanske inte så mycket, för det går ofta förbi utan att vi märker det. Det neutrala tillståndet är kanske någonting som vi ofta försöker undvika eller tror att det är något fel när man inte känner eller tycker eller upplever någonting starkt. Men det neutrala ligger ganska nära en slags mer objektiva tillstånd. En objektivitet kan ge en ganska stor vilsamhet i kontrast till starka åsikter. Så vad är det som ger upphov till vårt lidande eller vår otillfredsställelse? Buddha säger, girighet, hat och förvirring. Det är klassiska. Girighet, greed. Alltså att vi vill ha. Och att vi begär. Och att vi längtar efter någonting annat. Hat är ett väldigt starkt ord. Vi kan säga aversion, irritation, negativitet, ilska och förvirring. Och all, de här tre kan förvandlas, girigheten eller greed, förvandlas till generositet. Aversionen och hatet förvandlas till förmågan att vara diskriminerande och vis. Och förvirring förvandlas till medkänsla. På vägen. På vår väg genom Dhamma. Men vad är frihet egentligen? Frihet från vad? Och befrielse från vad? Från lidande? Finns det någonting? Finns det någon frihet som är mer än befrielse från lidande? Och vad är befrielse från lidande? När villkoret i vår mänskliga kropp är så betingat. Ålderdom, sjukdom, död. Att ingenting går att hålla kvar. Att vi får någonting som vi tycker om och det kommer att försvinna. Saker och ting som vi gillar tas ifrån oss. Så vad är det vi gör här egentligen? Vad är det vi gör på kudden? Vad är det vi söker och vad är det vi finner? Vad är det vi kan finna på den meditativa utövningens väg? Det finns väldigt mycket i undervisningen som är, så jag kan gång på gång återkomma till den och få nya insikter. Något som jag kanske inte förstod för 10 år sedan så bra kommer tillbaka. Just det. Det är så det är. Så en sak är det här med befrielse från identifikation. Jag ska prata lite om det. Vad är identifikation? Vad menas med befrielse från det? Det låter så teoretiskt och torrt. Man säger det så här. Dels är det ju att vi är identifierade med vår historia. Vår historia betyder vårt förflutna. Våra erfarenheter, våra relationer, vår uppväxt, de omständigheter som vi har levt och som vi tänker är mitt liv. Eller som när vi pratar med varandra så säger vi ja, i mitt liv, bla bla bla. Eller jag har varit med om det här. Eller när jag var liten så var det så här. Allt det här är vår historia. Och ingenting av det här ska ringaktas eller förringas eller göra, förminskas på något sätt. Men det är sant att det är en historia och att den historien så småningom kommer att, som alla historier, försvinna som ringarna på vattnet, lösas upp i havet. när vi identifierar oss väldigt starkt med vår historia, då har vi mer större svårighet att se det transparenta och se det som är befriande och tomt. När vi sitter så här på kudden, då möter vi tomheten hela tiden, men vi kanske inte märker det. När vi möter tomheten kan det vara så här väldigt obehagligt, därför att det finns ingenting att hålla sig i där. Det kan vara någonting som vi gärna springer ifrån. Så kan vi ha en stund av verkligen fridfull tystnad, och så känner man bara en stund av tystnad och frid och befrielse från smärta och lidande i kroppen, kanske i bästa fall. Eller så avslappnade så att vi inte känner någonting. Och sinnet är lugnt. Kan vi smaka lite på den här frid, shanti, peace, lugnet. Men hur kan vi göra det till någonting som vi har med oss jämt? Som vi har tillgång till överallt. Går det? Och en av de saker som håller ihop de här historierna, eller vår historia, det är åsikter. Så det finns jättemycket sådana här mystiker och andliga lärare som har skrivit dikter och texter om just att om du släpper taget om dina åsikter så är du fri, ungefär. För att åsikterna, nej men det där tycker inte jag, ja men det här tycker jag, ja men det där är dåligt, ja men det här är bra, det här gillar jag. Allt det här är mänskligt och personligt och helt naturligt för oss som enskilda individer och varelser. Men det är också, om det blir för om vi sätter för stor tilltro till de här åsikterna, så är det också det som binder vårt sinne vid vår historia och då ser vi inte skogen för alla träden, för vad vi ser är vår historia. Vi möter hela tiden vår historia. Och när vi mediterar så går vi djupare, och så när vi går djupare i meditationen så kommer det upp en känsla. Det kommer upp en känsla av otillfredsställelse, av sorg, av ledsenhet, av ilska, av begär, av vad du vill. Och då är det en stor konst att kunna möta det och sitta med det i acceptans. Det är ganska mycket begärt. Men det går. Så en sak som en lärare har gjort mig uppmärksam på, det är att inkludera polariteter. För jag har under många år märkt att liksom det här retreatlivet och det andliga livet och att åka till Indien och träffa stora lärare och så, och hitta transparens och hitta transcendens och hitta närvaro, och sen så komma hem till västerlandet eller komma ut ifrån retreaten och försöka leva ett liv i världen. Att det har sett ut som en kast mellan två saker. Som om det är en polaritet mellan att leva i världen och att leva i det andliga. Och det är kanske också någonting som traditionellt i de andliga skolorna och i religionerna. Liksom man väljer att gå i kloster eller man väljer att leva ett andligt liv, som man avsäger sig i världen. Så. Men vi är ju inte sådana som lever i kloster, vi lever mitt i världen. Och det som intresserar mig, det är verkligen hur kan vi integrera vår andliga förståelse i världen? Hur kan vi föra samman de här till synes polariserade sidorna? Så har jag en lärare då som jag brukar prata med lite då och då. Jag kan liksom lyfta ett tema så här. i mitt personliga liv, i mitt privatliv. Så är det här jobbigt, det här, det här, det här. Och jag får inte ihop det här med det här, det här, det här. Och så säger hon, include that too. Ha med det också. Ha med det också, säger hon hela tiden till mig. Include that too. Och det är väldigt, det är en bra koan faktiskt. Ta med det här också. Inkludera det här. Så fort jag inkluderar så finns en acceptans. Som om jag känner en sorg eller om jag känner en övergivenhet eller vad det nu är. Om jag inkluderar det, hon säger, ja men du är människa. Du är människa. Du har mänskliga känslor, du har ett mänskligt liv, ett individuellt liv. Och så finns det transcendenta och det andliga och det tomma och det tidlösa och det eviga och det tomma eller det uppvaknade sinnet som är fritt från begränsning. Inkludera båda. Inkludera både det relativa och det absoluta. Det händer någonting när man tänker så. Man liksom, som att ha två händer. Så lidande eller otillfredsställelse handlar också om att vi klänger vid och gör motstånd mot. Motstånd mot förändring. Till exempel. Det finns en reaktivitet. Vi reagerar mot situationen istället för att utforska den. Så det här är en attityd som man kan lära sig förändra. Så istället för att man är så fångad i de här kilesas, då blir det så här, åh det här är hemskt, det här är obehagligt. Hur kan jag komma bort från det? Hur kan jag komma bort från det? Istället, aha, det här var jobbigt. Hur känns det? Aha, ha en nyfikenhet, vad hände här? Kan jag utforska det här? Hur känns det här i kroppen? Var förnimmer jag det? Så fort man öppnar sig lite för det så blir det lite rymd runt omkring upplevelsen. Och så fort det blir lite rymd runt den så blir den inte så kletig, så fast. Så att acceptera de villkor som finns, som inte går att undvika, som till exempel åldrande och sjukdom. Och för att inte bli identifierad med sorg och förlust och negativitet och sånt, så odlar vi ju vänlighet och kärlek och medkänsla. Positivt tänkande. Det är därifrån positivt tänkande kommer. Det är därifrån New Age har hämtat sitt positiva tänkande. Stuk faktiskt från buddhismen, från det här. Så vi odlar kärlek, metta, vi odlar vänlighet, medkänsla. Och för att inte förneka känslor så erkänner vi dem och låter dem sjunga sin sång. Vi låter dem, vi accepterar och låter dem finnas. Och vi mjuknar i sinnet. Vi hjälper sinnet att mjukna genom att ha den här vänliga attityden till oss själva. Och sen till andra förstås. Jag tänkte på en sak när jag skrev det här talet. Att förr i tiden, när man tänker våra föräldrar eller kanske lite tidigare än det, en del av er är ganska unga. Men då var det ju så att lärare kritiserade ju eleven. Om eleven gjorde fel, då kritiserade eleven. Föräldern kritiserade barnet. Liksom. Man gjorde något, nu har du gjort fel igen. Och bestraffade liksom genom kritik. Det gör man ju inte idag. Man uppfostrar inte hundar heller genom bestraffning. Man uppfostrar hundar genom positiv feedback. Så, åh vad bra, det där gjorde du rätt. Åh vad bra, duktig, säger man till hunden när den har gjort rätt. Istället för att kritisera den när den har gjort fel. Och lite grann så är det med oss människor också nu. Att vi i skolan till exempel idag så uppmuntrar läraren eleven. Åh bra, det där gjorde du bra. man ska lära sig ge feedback till exempel till någon, så börjar man alltid med vad är det som fungerar? Vad är det som var bra? Och den attityden behöver vi till oss själva. Istället för att liksom söka felen och hitta felen och hela tiden lägga märke till och påpeka för oss själva vad vi inte kan eller vad vi inte gör rätt eller så. Då behöver vi liksom ställa om oss själva. Ställa om amygdala. Ställa om våra resebanor i hjärnan, och istället för att se panik i allting och se faror, säga bra gjort, du satt 45 minuter, det var bra gjort. Va? En hel dag idag har vi mediterat, jag vet inte hur många timmar, fantastiskt. Va? Att medvetet odla vänlighet, kärlek, medkänsla. Så acceptans betyder inte att man accepterar någonting som har begåtts som är orätt, som har begåtts som är fel mot en själv. Alltså elakheter, övergrepp och så. Men det är snarare så att det betyder att man accepterar det man själv känner. Så det är inte att man accepterar de dåliga handlingar som har begåtts än. Utan mer att om jag känner så här så är det vad jag känner. Att man accepterar det. Att inte bli aversiv mot det som är obehagligt i en själv. Och fostra sig själv till ett utforskande istället. Nyfikenhet, utforskande, förhållningssätt. Våga stanna med, våga känna efter kroppen. Även om det är upphov till smärta, kroppen, så är den också det redskap och den farkost vi har, som vi färdas med. Så när vi lär oss att sjunka djupare ner i vårt väsen, i den andliga närvaron, så betyder det inte att vi förnekar de lager vi sjunker igenom. Allt får vara med även där. Men det är, enligt min erfarenhet, så är det när jag förlorar kontakten med mitt djup, när jag förlorar kontakten med närvaron, och jag bara befinner mig på ytan, som livet blir outhärdligt. Och jag måste liksom vara i kontakt med det djupa närvarande som finns i mig, i mitt djup, för att kunna vara lycklig även med alla de här lagren och relativa sakerna. Så närvaron är en farkost. Att allt jag älskar, att allt kommer att försvinna likt fotsteg i sanden, det är inte så lätt att hantera. Det är inte så lätt att acceptera. Vi vill som sagt hellre hitta en syndabock. Eller något eller någon att ge skulden till. Hur många här i rummet har förlorat en nära och kär person? Räck upp en hand. Ja, det är i stort sett alla. Det är också en sån där grej att man tror att man är ensam ibland med sin upplevelse. Och man förstår att det här är någonting som de flesta upplever. Det är som buddhana här. Kisagotami tror hon hette. Nej, hon kunde inte acceptera att hennes barn hade dött. Liten bebis. Och hon vägrade att ge från sig byltet. Och alla sa att hon var tokig. Till slut så skickade de henne till Buddha. Och hon kom till Buddha och sa att det här är mitt barn, det är mitt barn, det är mitt barn. Och då så gav han henne en känd historia. Då gav han henne, jag kommer inte ihåg nu exakt om det var 3 senapsfrön eller 5 senapsfrön eller något. Så sa han åt henne att gå i kvällen, under kvällen, gå till varje hus och knacka på varje dörr. Och ge dem ett senapskorn. Jag vet inte vad senapskornet skulle vara till för. Men hon skulle fråga om det var någon som hade dött i det huset. Och det hade det ju. I varje hus som hon gick till. Och nästa morgon kom hon tillbaks till Buddha och sa att hon förstod att det här var någonting mänskligt och naturligt. Så blev hon hans lärjunge. Så kan vi förlåta oss själva för de starka känslor som det har väckt. Det är liksom början till att acceptera med hjärta. Jag tänkte berätta ett personligt exempel. Det är efter 15 år i en stor familj med ett stort nätverk, vänner, med barn som inte var mina, men de var mina då, kan man säga. Så valde min man att gå vidare med en 20 år yngre kvinna, och det gjorde han väldigt, väldigt plötsligt från en dag till en annan. Så här. Så. 15 år är lång tid. Det blev ett otroligt mörker för mig. Och det var inte bara så att jag förlorade relationen till den här mannen. Utan det var barnen, det var hans föräldrar, det var hans syskon, det var hans syskonbarn. Och hela det nätverket som fanns runt omkring. Så det var som att det blev som en avgrund. Som en svart avgrund. Jag gick hem och målade en tavla alldeles svart. Det var väldigt tillfredsställande. Den tavlan är numera ommålad igen. Flera gånger. Men det mörkret, den outhärdliga, jag kunde inte sitta på tv, jag kunde inte göra något, jag kunde inte läsa, jag kunde inte göra någonting på lång, lång, lång tid. Jag kallar det inte för depression heller, utan det var bara, det var som ett enda stort gap, som ett enda stort hålrum. Alla kanske inte upplever precis det jag har upplevt, men liknande känslor och liknande saker inträffar i människors liv. Och folk sa till mig så här, att lika hälften av de år ni var tillsammans kommer att ta för dig att bli fri från det här. Så 15 år, det var 7,5 då. Första 2 åren var outhärdliga, sen blev det lättare och lättare. Mörker, identifikation, släppa taget och slutligen gå genom smärtan i bröstet. In i och igenom den och hamna i universell tomhet och gränslöst varande. Det var vägen genom smärtan i bröstet. Som jag försökte undvika, undvika, undvika. Till slut så först var det bara hårt och brännande och ångestfyllt. Till slut så blev det som en dörr. Och det är precis som i Leonard Cohens sång, eller den här dikten, there is a crack in everything, that's where the light gets in. Ja. Det finns en spricka i allting, och det är genom den sprickan. Eller som den japanska skålen, när den går sönder så lagar de den med guld. Och då säger de att en lagad skål med guld så här i sprickan är vackrare efter att den har varit sönder och blivit lagad än vad den var innan. Det är så mycket visdom i det. För att det som den här incidenten tvingade mig till att lära mig skulle jag aldrig ha lärt mig på egen hand. Jag skulle aldrig kunnat gå igenom en sån sak. Så idag kan jag känna, wow, jag är glad, jag är fri, va? Befriad från någonting. Ett enormt ok. Och det är inte bara relationen, det är inte bara, det är som en myriader av strukturer och identifikationer och historia och jagbundenhet som bara liksom borta. Så från det här mörka, tomma till någonting tomt som är ljust, kan man säga. Lite metaforiskt. Jag hade en lärare som sa att upplysning handlar bara om att släppa taget. All awakening is about letting go. Jag hade jättesvårt att ta det där. Jag trodde verkligen att uppvaknande var någon slags... Man skulle få någon slags ljus eller någon stor, vis, fantastisk upplevelse. Nej, det är bara att släppa taget. Släppa taget. Att hålla fast är smärtsamt. Om vi kan, om vi öppnar vår hand så här, avslappning. Jag har ett citat här av Krishnamurti. As long as you are trying to be something, something other than what you actually are, your mind wears itself out. But if you say, this is what I am, it's a fact that I'm going to investigate and understand, then you can go beyond. Istället för att försöka vara något annat än det som är sant här och nu. Och Jack Kornfield, han säger så här: smärta är oundvikligt, men lidande är inte. Lidande kommer ur fasthållande. Släpp fasthållandet och bli fri från lidande. Ja, det är ju lätt att säga. Lättare sagt än gjort. Man kan ju bli väldigt upprörd när man sitter mitt i sitt lidande när någon säger så där till en. Ja, men det där är bara en illusion. Släpp det. Va? Men inom buddhistisk psykologi så är icke-dömandet centralt. Så läkande kan inte komma ur kritisk förebråelse. Inte förebråelse av dig själv eller någon annan. Kornfield säger också så här: mindfulness requires a suspension of judgment. Alltså, det är ett öppet utforskande av det som är smärtsamt, behagligt, glädjefyllt, skamligt, utan att döma det som rätt eller fel. Det är så jättemycket luft, jättemycket awareness i betraktandet. Vi pratar om acceptans, så finns det det här uttrycket RAIN, R-A-I-N, som ni kanske har hört talas om. Det är en förkortning av RAIN. R-et står för recognition, alltså upptäckt, erkännande. A står för acceptans. I står för investigation, utforskande. Och N för non-identification. Det är ganska, ni kan slå på RAIN. Det är ganska intressant att läsa. Det finns mycket om det. Jag Jag ska bara citera Cornfield när han pratar om Rain och han pratar om non-identification. Non-identification means that we stop taking the experience as me or mine. We stop taking the experience as me or mine. We see how our identification creates dependence, anxiety, and inauthenticity. In practicing non-identification, we inquire of every state, experience, and story, is this who I really am? Så utforskar genom alla känslor, förnimmelser, upplevelser, är det här verkligen vem jag är? And we see the tentativeness of this identity. Och vi ser identiteten. Then we are free to let go and rest in awareness itself. Då blir vi fria att släppa taget och vila i medvetenheten själv. This is the culmination of releasing difficulty through RAIN. R-A-I-N. Ni vet att regnet faller lika på alla. Om man pratar om att släppa taget så kan man också prata om att överlämna sig. Att erkänna sin hjälplöshet. När vi inte längre skyller omständigheterna på objektet eller det utanför, innanför. Eller lägger ansvaret där ute. Då har vi det här objekt-subjekt hela tiden. Jag ska citera Natthiko. Han kämpade som munk i början sina år. Hans fjärde år. Han bodde i ett kloster i närheten av Bangkoks flygplats. Det här klostret hade varit omgivet av risfält från början. Men nu när han kom dit så var det omgivet av radhus. Och från sin lilla meditationshydda såg han rakt in i kylskåpet i ett av de här radhusen. Han kanske blev nostalgisk, jag vet inte. I alla fall så säger han så här: en hård och ordlös sorg växte sig detta år starkare och starkare i mitt bröst. Jag förstod inte varför eller vad den handlade om. Jag försökte känna in den. Jag försökte acceptera den och tala med den. Jag försökte vara tålmodig med den. Men ingenting tycktes hjälpa. Den bara satt där i bröstet och sög glädjen ur mitt liv. Så apropå överlämnande som jag pratade om. En eftermiddag, efter te-stunden, känner jag att det inte går längre. Jag kan inte ha det så här. Det känns som om jag aldrig kommer att få vara glad igen. Det känns som att jag aldrig... Så jag går tillbaka till min lilla hydda och hänger försiktigt upp ytterkåpan, tänder lite rökelse och sätter mig på knä framför min bronsbudda. Jag för ihop handflatorna framför bröstet och säger kort, men innerligt, till buddha-statyn. Jag klarar inte av det här. Det här är större än mig. Jag känner mig helt hjälplös. Hjälp mig. Sen börjar jag buga. Igen och igen. Sakta, sakta börjar sorgen röra på sig. Jag gör inget motstånd utan låter bara sorgen ta över. Tårarna kommer, först trevande, sedan allt mera kraftfullt. Kroppen stönar, skakar, gråter och jag bara fortsätter att buga. Efter en stund avtar gråtandet. Och jag upptäcker att en del av mig är lugn och nyfiken. Och varse denna explosion av sorg. Och gråten upphör sedan helt och jag ser mig omkring som med nya ögon. Allt har återfått lite av det skimmer jag upplevde den där gången för så länge sedan hos farmor och farfar i Karlskrona. Varsevarandet gör sig påmint. Jag känner mig lugn. Jag förundras över att mötet med min egen hjälplöshet var nyckeln som öppnade dörren till glädjen igen. Natthikos bok Jag kan ha fel. Den är, om man tar bort omslaget så finns det ett nytt omslag där det står världen är inte som den är. Så jag hade en del andra saker som jag kommer att lämna till imorgon. Nu har tiden gått. Men när det gäller acceptans finns det mycket att prata om. Avslappning, att slappna av, in i klarhet, in i klarseende, en nyckel. Så jag vill avsluta med ett citat av Moder Teresa som jag tycker är mycket vist. Hon säger så här: The problem with the world is that we draw our family circle too small. Det är så himla bra. Vi tänker att vår familj är den som kanske vi har blodsband till eller som vi lever ihop med. De barn som finns omkring oss. Men tar man till sig det här. Ni är min familj. Är inte vi en familj? En dharmafamilj. Se vad som händer när man tänker så. The problem with the world is that we draw our family circle too small. Se på länder som strider mot varandra. De tycker att det är deras land som det och det och det. Så uppenbart ignorant. Ja. Tänk om vi alla skulle vidga vår familjekänsla lite. Varje dag. Inkludera busschauffören och kassörskan på Konsum och tibetaner är bra på det där. Jag har en tibetansk vän, Sönam. Jag gick på bussen med honom en gång. Han började hälsa på varenda människa i bussen. Och speciellt de gamla, de äldre, de gick han fram och sa, hur är det med dig? Och tog i hand och så gullig. Så mycket kärlek, så mycket empati. Så må alla varelser vakna upp till sin sanna natur. Må alla varelser acceptera sig själva precis där de är. Må alla varelser bli befriade från lidande. Så vi kan bara sitta någon minut.